och välkomna till What's Next in New Media. Dagen till ära så sänder vi direkt från Thomas och min balkong i Folkets Park i Malmö. Jag heter Kristin Heinonen.
Och jag är Thomas Wenström.
Och med i panelen idag så har vi med oss Joakim Jardenberg, vd på Mindpark. Hej!
Hej på er!
Och Fredrik Wass, Bisonblogg. Hej på dig!
Hej hej!
Och ny i panelen är Sofia Mirjamsdotter som bloggar på Same Same But Different. Och du är journalist också. Hej Sofia!
Hej hej!
Kan du berätta lite om dig själv och presentera dig för What's Next-lyssnarna?
Jag kan presentera mig. Sofia heter jag då. Jag bor i Sundsvall och jobbar som allmän reporter på Sundsvalls tidning. Jag har jobbat med radio, med tv och på tidningen har jag väl gjort det mesta. Från att uppdatera webb till att vara redaktör för olika sidor. Och jag brinner för sociala medier och nya medier och ser det som min mission lite grann att få mina kollegor att förstå potentialen med sociala medier framförallt.
Hur går det då? Vad får de att förstå potentialen?
Ibland bättre, ibland inte.
Okay.
Same same but different, berätta om det.
Same same but different, det är ett bloggprojekt som jag har tillsammans med Niklas Strand, reklamare från Borlänge. Där vi försöker skriva väldigt nischat om just mötet mellan gamla medier och nya. Med fokusering då på hur gamla traditionella medier hanterar nya medier. Hur de använder det själva, hur de bemöter det och så vidare.
Låt som klippt och skurit för What's Next in New Media om inte annat.
Joakim, ja. Vad har hänt i veckan?
I veckan som har gått har vi bland annat haft Martin Jönsson på besök nere hos Mindpark. Han fick träffa våra chefer för digitala medier.
Och, ja, hur var det?
Ja, det var jättekul. Alltså, han är alltid klok och intressant. Och vi passade på att bambusa hela eventet. Och innan vi visste ordet av så hade Svenska Dagbladet lagt ut det på sajten.
Det var ju otroligt festligt. Var det någon som tittade då?
Jag vet inte, jag har inte hört någonting från Ola och Pelle, men hela prylen känns ju lite kul sådär att man bara liksom, bambuser är ju så snabbt och lätt att kicka igång och nu då gamla traditionella medier börjar fånga upp det där va? Så tror jag nog att det kan faktiskt börja hända saker på riktigt.
Så med panelen har vi också då herr Moln, Fredrik.
Ja, är det så ni kallar mig nu?
Ja, du går under titeln herr Molnet här hemma.
Alternativ Mr. Cloud.
Men du har ju skrivit ett otroligt fint piece här om webb 2.0 och hur det påverkar oss alla. Vad har du fått för reaktioner på det?
Ja, från molnet höll jag på att säga. Det är inte jag som har kommit på det här med molnet. Även om det känns som att en del som lever utanför den här bubblan verkar liksom tro att det är min liknelse. Men riktigt så är det ju inte. Men jag har fått väldigt bra reaktioner måste jag säga. Jag kan ha svårt, jag vet inte, jag vill ju gärna få reaktioner från de som inte är så insatta i det här ämnet. Och då har jag försökt luska lite bland annat och frågat min mamma om hon förstod så här, det här med vad jag menar. Och så här. Jag tror att hon ändå tyckte att det var hyfsat lättförståeligt. Och tidningen Fokus då, där den här artikeln publicerades, den är ju kanske inte heller liksom Sveriges bredaste tidning eller målgrupp och sådär. Men däremot så har de många läsare som inte är jätteinitierade. Så att jag tycker det var roligt att Fokus ville göra det här.
Men vad tror du Fredrik att en då tung tidning som Fokus väljer att ha det här som ett specialreportage, som ett stort inslag i ett av sina nummer? Kan det bli startskottet för att man ser en förändring kring hur gammal media rapporterar kring nya medier?
Ja, det tror jag. Men jag tror egentligen att det startskottet kom förra året när folk började skriva om Facebook. För det var, även om det liksom är tjatigt att fortfarande prata om Facebook-boomen, så kändes det som att det var då det helt plötsligt fick alla redaktioner ett legitimt skäl att skriva om sociala medier och skriva om communities på ett vuxet sätt. Förut hade man bara rapporterat om det utifrån vad ungdomar höll på med, och man skrev liksom om Lunarstorm och om kidsen och vad de gjorde, och man kunde skriva om såna här ekonomiska skandaler där folk då köpte saker via Hamsterpaj och allt vad det var. Men medan nu helt plötsligt så fanns det en ny dimension. Så att jag tror att det startskottet kom förra året som sagt. Men det här förstärker väl bara den bilden. Och det som jag också tycker är intressant är att man valde en vinkel som inte var affärsmässig. Man valde att beskriva nätet utan affärsmodeller så att säga. Även om det fanns med det också. Men inte som huvudvinkel. Och det tycker jag är ett väldigt intressant perspektiv som man sällan får skriva om. Liksom.
Hur var det att sälja in det här till Fokus? Eller de kanske sålde in dig till sig själv. Eller, alltså det kanske var deras idé. Men när du presenterade upplägget, var det svårt att få dem att nappa?
Nej, ja, det var egentligen de som sålde in det till mig. Jag nappade ganska snabbt. Och egentligen så... Jag tror att båda parter var ganska, eller hade en ganska samstämmig bild hela vägen, så att säga. Just det att försöka hitta en metafor eller hitta en liknelse som kunde hålla för att beskriva vad nätet håller på att bli eller redan är. Och det tycker jag att det blev ingen ny metafor, men jag tycker att jag lyckades hitta den här med molnet, tyckte jag var en bra, liksom, av alla olika liknelser som finns där ute, så tyckte jag att den funkade bäst. Liksom.
Sofia, där du jobbar, har ni någon regelbunden rapportering om nya medier?
Nej, det kan jag inte säga. Vi rapporterar om pedofiler på Lunarstorm. Det är på den nivån fortfarande.
Fortfarande?
Ja, så är det.
Men är det också så att säga, för nu jobbar du på Sundsvalls tidning, var det va?
Ja. Ja.
Att det är svårt att få ett lokalt perspektiv kanske ibland på sociala medier. Om man pratar om community som har medlemmar över hela världen till exempel.
Absolut, och det är ju ganska ofta ett hinder. När man vill skriva om sånt här. Det gäller ju även om man ska skriva om Lunarstorm och tonåringar. Att man måste ha en lokal krok som ofta inte finns där. Nu håller jag själv på att göra så här. Jag tänkte göra konsumentreportage och fokusera lite grann på nätet på något sätt. Men det är också ganska svårt att hitta det där som stämmer, som passar lokalt. Det är det som är haken.
Men det är väl inte så där förtvivlat svårt egentligen, för jag menar, även om det är ett globalt nätverk som Facebook, så nog fan kan man hitta någon användare i Sundsvall. Alltså det behöver egentligen inte vara mycket mer lokalt än så. Det är ungefär som när vi rapporterar om världshändelser. Jag menar, då går vi ut och försöker hitta någon på stan som har någon koppling och som har någonting att säga om det. Så att det är klart att man kan göra det. Det jag tycker man har sett på till exempel hd.se är vilket enormt läsvärde det ligger framförallt för nätläsarna, är att försöka läsa om de här stora internethändelserna ur ett lokalt perspektiv på de lokala sajterna. De får jättemycket trafik de artiklarna.
Jag tänkte bara säga att självklart så går det att hitta lokala människor om man ska skriva om Facebook och sådär. Det är väl mer det att argumentera för varför vi ska skriva det, när de säger att ja, men det där skriver de om på DN, och varför ska vi göra det likadant som redan är gjort? Lite så. Sådana argument kan man möta.
Jag kan känna igen mig för det. Alltså, även om jag har jobbat då också för riksmedia, har jag känt lite det motståndet, att just att det här är, man tänker att det är mycket USA, det är då, om man tänker affärsmodeller, så är det företag som ligger i USA, så varför ska vi skriva om det så, ur ett svenskt perspektiv överhuvudtaget? Men vad säger ni i panelen, eller Joakim då? Alltså, hur tycker du att svenska medier står sig gentemot utländska när det gäller att rapportera om nya medier?
Alltså ungefär som utländska medier så har vi väl ganska länge haft ett motstånd till att rapportera om det som händer på nätet. Och jag tror att det har varit lite grann en ryggmärgsreflex, alltså en skyddsmekanism. Man har varit väldigt benägen att skriva när det har varit dumma saker som har hänt, men man har varit väldigt obenägen att skriva när det gäller nya saker och goda saker som har hänt. Och jag tror inte att det har så mycket med Sverige kontra utlandet att göra, utan det har med gamla medier och gamla mediers uppgifter att göra, och nya medier och nya mediers uppgifter att göra. Så att vi har väl, jag var ju själv med och jobbade med magasinet Guru en gång i tiden, och jag tyckte väl att vi försökte skriva ganska initierat om det som händer på nätet. Men att få det att tränga in i de gamla traditionella medierna, det har ju tagit sin lilla tid. Och det är väl mycket det här problemet med att hitta vinkeln, men där tror jag inte vi är sämre än vad man är i USA egentligen, utan det har varit en tidsfråga. Bara nu finns ju vinkeln där, tycker jag, eftersom alla faktiskt är med och agerar ute på nätet också.
Men någonstans är det väl lite märkligt att när tidningar satsar på nättidningar, så börjar man ändå inte skriva om det som händer på nätet. Det tar ganska lång tid när man kommer till det stadiet, verkar det som. Vi är där nu kanske.
Sen är det ju det här också, att när medier ska skriva om andra medier, att framförallt inom gammal media så kanske man drar sig lite grann för det. Man skriver inte om sina konkurrenter. Alltså, händer det någonting på konkurrenttidningen hos oss så man gör någonting litet, man gör inte till någonting jättestort och man gör ju inte reklam för varandra så mycket och det gäller väl även nya medier, tror jag. Att många gånger så man rapporterar inte och berättar om vad som händer därför att det känns som någon form av konkurrerande verksamhet.
Nästa ämne så ska vi snacka Twitter, Yaiku och nyheter. För på mikrobloggar då, som Twitter och Yaiku så sprids nyheter snabbare än i den traditionella bloggosfären, om man kan säga så. Och det börjar ju företag och organisationer även utanför techbranschen att lägga märke till mer och mer. Och nu startar de egna Twitter-kanaler. Till exempel då 10 Downing Street, alltså brittiske premiärministerns eget kontor, har nu en egen Twitter-kanal, har vi fått veta. Och det vi undrar, det vi vill ta reda på av panelen är lite, hur måste mediehusen anpassa sig efter att det sociala medier kan bli snabbare på att få ut nyheter än vad de själva är? Joakim, det här är ju delvis ditt jobb, vad säger du?
Alltså det har ju gjorts försök här också. Aftonbladet var ju tidigt ute med en Yaiku-kanal till exempel, där man bara dumpar in sina RSS-nyheter, och det kommer ju inte att fungera. Vad vi måste förstå med mikrobloggandet är att då måste det vara en människa som sitter och faktiskt gör urvalet på riktigt och sitter och faktiskt följer upp och kommenterar. Om vi nu pratar om att använda det som en utkanal. Att använda det som en inkanal och som en källa till nyheter, det tycker jag man redan är ganska duktig på.
Kan du något exempel på det? Just inkanalen där.
Ja, alltså, tittar man på hd.se återigen och likadant på Sydsvenskan, så vet jag ju att nyhetsansvariga där sitter med näsan nere i Jaiko konstant.
Men Aftonbladets experiment, när var detta?
Ja, jag tror det finns fortfarande. Jag tror det finns en Aftonbladet-användare på Jaiko som du kan gå in och börja följa, så att säga. Det som händer då, det är som jag sa, att man pumpar ut sitt RSS-flöde den vägen. Och då blir det ju helt osorterat. Irrelevant.
Ja, det blir det. Och sen en annan idé med Yaiku är att man upptäcker nya kontakter när man börjar läsa kommentarer. Och så ökar sitt ens nätverk, och om då Aftonbladet bara pumpar ut grejer och aldrig skriver någonting själva, så upptäcker man ju inte det här förrän man söker efter Aftonbladet. Eller kanske ser att Joakim har ett Aftonbladet och tycker det verkar roligt. Så det faller ju liksom på hela den här sociala biten.
Precis, det krävs en människa bakom. Jag menar, det är någonstans hela drivkraften och mekanismen i allting som har med våra sociala nätverk, sociala knutar att göra. Det är att det är inte maskinellt och det är inte mekaniskt, utan det är faktiskt en människa som du har någon form av relation till. Men du kan gå in och titta på aftonbladet.jaiku.com så kan du se vad de gör just nu.
Det är inte jag så tror att det man måste förstå som mediehus är väl också att sociala medier i allmänhet, men Jaiku kanske i synnerhet, kan vara den första kanalen för många när man får reda på nyheter. Alltså, jag vet flera saker som jag har fått reda på Jaiku först, till exempel när Microsoft la budet på Yahoo, då läste jag det i en Yaiku-tråd. Eller ja, det var någon som bara skrek typ så här, shit, och så var det en länk liksom. Då är man, Yaiku är först på bollen så att säga, eller mina kontakter är först på bollen. Men för att bekräfta då det här, om någon bara skulle skrivit så här att ja, men Microsoft har lagt bud på Yahoo, då skulle jag direkt gå in på en traditionell nyhetssajt för att få det här bekräftat och fördjupat. Och det är väl det som, det är väl det där växelspelet som jag tycker är intressant. Hur man liksom får, i sina sociala nätverk så får man det som man får det sållade informationen av sina kontakter. Det vill säga det som är viktigt för oss i vår lilla sociala bubbla. Men sen så vill man ha fördjupning så spelar ju de traditionella medierna en väldigt stor roll. Liksom. För det är ingen fördjupning som någon av mina kontakter kommer sitta och göra i sin blogg. Eller ja, kanske i sin blogg, men inte på det sättet och inte med de resurserna som mediehusen har.
Mikrobloggar kan ju vara också ett bra journalistiskt arbetsredskap. Jag skickade en länk till er här, en post i Read Write Web där de beskriver hur de använder då Twitter för att hitta breaking news, för att få in då feedback på frågor man kan ställa till intervjuobjekt, till att kolla faktafel, verkligen allt möjligt. Fredrik, du har ju också kört lite med det här. Du slänger ut lite frågor då och då på Yaiku. Alltså, när tycker du att Yaiku funkar som bäst för att använda som i ditt journalistiska arbete?
Ja, men det är väl nu, det är klart att jag är lite speciell eftersom jag skriver så mycket om webbrelaterade saker och internet, alltså internetbranschen på det sättet, så är det klart att då blir Yaiku, de kontakter jag har i Yaiku-världen blir ju värdefulla för att de också tillhör den branschen på något sätt. Men jag tycker att det är bra för att få den här känslan. Har jag missat någonting nu? Har jag liksom så här missförstått den här saken? Eller kan jag ställa en fråga för att kanske kontrollera någonting som jag tror mig har fått notis om? Så där. Eller liksom, ja men typ så här. Ja, vad är den viktigaste boken inom det här området? Eller vilken är den viktigaste teorin inom det här fenomenet? Och så får man några uppslag och så kan man tråda vidare i dem själv. Och då får man, eller jag får i alla fall en känsla av att jag inte behöver sitta hemma ensam på kammaren och tänka och googla. Utan jag får liksom direkt respons och kan i ett samtal liksom få fram, sålla fram de trådar som jag behöver för att gå vidare.
Blir det crowdsourcing?
Ja, precis. Och även som det stod i den artikeln du länkade, så även det här med kvalitetsgranskning, liksom faktakoll av det som man redan tänker på, att man får det bekräftat.
Sofia, har du provat?
Jag har provat slumpmässigt också. Att jag slängde ut någon gång någonting helt ovidkommande egentligen om att jag ska skriva om kvalster. Det tog en minut, så hade jag en kvalsterallergiker som gav mig precis all information som finns om det på IQ. Jag frågade inte ens. Så att det är väl självklart att man får tips. Och det är väl så jag också ser. Jag ser inte, precis som Joakim säger, att det är ganska svårt att använda det för att sprida sina nyheter, som Aftonbladet i det här fallet. Men som researchkanal och verktyg så är ju mikrobloggar ypperliga. Och det handlar ju också om det som jag tjatar ganska mycket om, att journalister och reportrar måste lägga sig i diskussioner och finnas där folk finns på nätet och prata med dem, fråga vad är ni intresserade av, är det här intressant, vad vill ni veta? Och som i det här exemplet ni länkar till, man ber potentiella läsare ställa egna intervjufrågor och så. Det tror jag jättemycket på.
Men kan det inte vara, då skulle ju en del kunna säga en giveaway om man talar om redan innan man skriver vad man ska skriva om?
Precis, och det får man ju då anpassa. Det finns ju mer eller mindre hemliga saker man skriver om.
Är det liksom breaking news, så då kanske det är känsligt, men det är väldigt få saker man skriver som är breaking news. Och,
ja.
Och det är väldigt få, kanske den spridning som en sån sak får är också relativt begränsad. Kan jag känna att om jag har fått uppdrag att skriva en artikel frilans åt någon tidning som ska publiceras om en månad liksom, och så då vet ju jag att det är ju ingen liksom jättebreaking med den grejen liksom. Så, och även om mina kontakter på Jarku får reda på att jag ska skriva det här, så det är inte information som de kommer göra så mycket med i övrigt, så att säga. Så att jag tror att det, ja, det kan säkert finnas tillfällen man inte ska berätta om, men
jag tror att varje journalist vet precis vart gränsen går för hur mycket och vad och när man kan tala om vad man skriver om. Eller ska skriva om.
Det kan ju finnas en baksida till. Och det är ju det som vi ibland berör i bland annat diskussionerna på Jaiko. Det är ju det här risken för bubbeleffekten. Alltså att man konstant ropar in i ungefär samma krets av människor. Och att man då får svar som riskerar att bli tämligen likriktade. Alltså det får inte bli för bekvämt och ett för ensidigt redskap, så att säga, i det journalistiska arbetet, att hela tiden använda bubblan som sin referensgrupp, så att säga, eller sin testgrupp. Utan att det är ett verktyg, va? Det får man kanske inte glömma bort. Även om det är ett jävligt suveränt och smidigt verktyg, så är det ändå lik förbannat bara ett verktyg.
Precis, men när jag pratar så tänker jag på alla möjliga olika kanaler som finns för att använda till det. Inte specifikt våran bubbla sådär. Som Twitter, där det är mer människor som kanske inte är så nördiga som de i bubblan.
Nej, men fortfarande så bygger de ju på att du har ändå signat upp dig. Du har dina followers, du har liksom din grupp. Oavsett om vi pratar Twitter eller vi pratar Jaiko eller vi pratar Facebook eller vad det nu är, så bygger ju alla de sociala nätverken på att du har din lökring, så att säga. Stor eller liten, men det finns en viss lökring. Och att det ändå någonstans riskerar att bli en självsvängning inom den bubblan, oavsett vilken den är.
Det är därför jag tycker att varje enskild tidning eller mediesajt ska skapa ett eget sånt här forum.
Hur då, tänker du?
Jag tänker att om jag ska skriva om någonting i Sundsvalls tidning och behöver input och feedback och sådär, så ska det finnas en naturlig kanal på våran sajt på st.nu där jag kan kommunicera med läsarna under tiden. jag ska skriva om det här, vad tycker ni? Eller är det någon som vill prata med mig som har en erfarenhet av det här? Eller vad vill ni veta, vad vill ni fråga? Alltså jag ser ju framför mig någon form av, det skulle kunna vara en blogg, men där man verkligen kommunicerar och även i kommentarer och sådär. Och är på.
Så ett sätt att börja använda Jaiko Twitter som en journalistisk arbetsredskap. Skapa en specifik kanal för just alltså, researcharbete och kommentarer och läsa kontakt menar du?
Ja.
Fredrik?
Det har väl alltid varit ett... Alltså det här med att man skriker in i samma bubbla så att säga. Det tror jag det är inget nytt problem utan det har ju alltid varit så att det gäller att som om man är ett företag till exempel, förr i tiden innan internet fanns, det handlar ju om att finnas i journalisternas nätverk, att finnas liksom på arenan, att synas och att vara liksom top of mind när journalisten ska ringa en expert inom ett område eller behöver ha tag i någon viktig person. Och så att det känns som att det är en utmaning för alla journalister att bryta sig ur the comfort zone, liksom att ringa det där jobbiga samtalet eller gräva sig utanför den närmsta omkretsen. Och sen så vet jag inte om just Jaiko eller sociala medier, om det vidgar den här kretsen eller gör den smalare. Det vet jag inte. Jag inbillar mig att den vidgar den, men jag håller fullständigt med om att för mig när det gäller Jaiko så är det en väldigt sluten bubbla och med en väldigt liknande typ av personer. Och det passar i vissa sammanhang inom vissa ämnen, men i andra sammanhang passar det inte liksom att bara få input därifrån. Liksom. Man måste väl tänka på det också, men jag tror som sagt inte att det är ett nytt fenomen.
Vi hade en annan rolig grej på samma tema som handlar om hur viralt Jaiko är, och just den här dagen som det här hände så var jag faktiskt inte på Jaiko, så jag missade liksom hela grejen, men ni vet vad jag pratar om. Vem var det som postade det här meddelandet som alla andra postade och så gjorde han en graf på det?
Det var en kille som la upp en post, nu ska jag titta hur viralt Jaiko är, säg jag var där inom 24 timmar så får vi svaret inom ett dygn. Och jag tror att han fick ihop strax över 160 svar, vilket jag tyckte var lite förvånansvärt lite. Jag vet inte vad ni tycker. Blir ni förvånade över det, att han bara fick ihop 160 svar på den?
Nej, jag tycker, ja och nej ska jag säga. Alltså, det säger lite om hur att det verkligen finns en Jaiko-bubbla och att den inte är speciellt stor. Den bekräftar den bilden på något sätt. Men sen så, och den bekräftar också vilka som är aktiva och läser av sin Jaiko, för det finns ju många fler som är registrerade men som inte använder den.
Deltog ni i experimentet?
Ja.
Ja.
Nej.
Alla här. Nej, men det som jag tyckte var intressant var att alltså, när han gjorde en graf sen på sin blogg så kunde man se att de fick svar inom så att säga ett nätverk, och så man var tvungen att gå igenom hela det nätverket innan det bröts ur nätverket, så att det spreds inte åt många håll samtidigt som man kanske skulle kunna tro, utan det var ett nätverk, sen var det kanske någon som hakade på ur ett annat nätverk, och sen så gick det så nästan som ett trappstegsrörelse ut till ett olika nätverk. Så det kanske hänger ihop med att Jaiko inte är lika stort som Twitter och inte lika brett.
Ska vi gå vidare? TV4 har öppnat sin nyhetskanal, nyhetskanalen.se, och SVT kör under namnet Play Rapport. Har ni kollat på de här, Fredrik?
Ja, nyhetskanalen, alltså nu kör jag Firefox på Mac och det funkar jättedåligt, så att jag är mest besviken av den anledningen. Jag gillar båda initiativen, jag gillar liksom det här att man faktiskt, framförallt att SVT tar tag i sin, vad heter det, kritiserade tv-närvaro på nätet och gör lite en uppryckning, det tycker jag, det var ju i grevens tid. Så att jag är liksom positiv till initiativet, men det känns som att, ja, tekniskt verkar det fortfarande vara lite struligt.
Sofia?
Ja, jag tycker, alltså jag gillar ju Play Rapport so far. De har ju bara börjat, alltså de har ju smygstartat den här veckan, vad jag har förstått. De har ju inte slagit på någon stor trumma, vad jag har sett. Men jag tycker den känns enkel, lättanvänd, begriplig. Man kan ta inslagen och embedda dem på sin sajt. Man hittar det man ska ha och den är snabb och bra. Jag tycker den känns jättetrevlig, till skillnad då från nyhetskanalen som segar ihop hela datorn då, sådär, så att jag knappt orkar titta på den. Den är rörig och svårbegriplig och sådär. Däremot, jag vet inte om ni har sett det här presentationsinslaget de har gjort på Play Rapport.
Nej.
De har ett inslag där som alltså handlar om Play-rapport. Varför gör vi det här och sådär. Och så här människor som Claes Elfsberg uttalar sig om hur kul och bra det här är. Och så, här. Och så får vi också höra han Morgan, någon redaktör, vad han heter, säga att, att ja, det här ska vi betala till. Ja, precis. Nej, men det här ska vi betala Morgan Olofsson. Det här ska vi betala tv-licens för. Och det blir så här väldigt public service, SVT.
Fäktigt.
Ja, väldigt... Men de står för det ändå, liksom. Det är väl skönt.
Men de som inte är lika präktigt är namnet Play-rapport. Jag tycker det låter som värsta porrblaskan. Är det bara jag?
Ja, det är bara du.
Det är bara du.
Är det, bra,
det är för att det heter SVT, det är från SVT Play. Det heter ju ja. Det när man tittar på inslagen. Det är ganska...
Ja, det förstår jag också. Men ja, jag får andra associationer. Joakim då, vad säger du? Vem är det som går vinnande ur det här? Är det Play-rapport eller är det nyhetskanalen.se?
Alltså jag tycker att nyhetskanalen.se är precis hur snygg som helst, hur läcker som helst, ända till man klickar på någonting och försöker få någonting att fungera. Så att det är ju klart att de kommer att förlora. Va? Alltså funktion vinner ju över design varenda dag. Sen är ju, alltså jag är ju jätteglad att jag inte är med och tävlar på den arenan, alltså på den här gamla traditionella ång-tv-arenan. För att det är ju naturligtvis fruktansvärt svårt för de kommersiella kanalerna att hävda sig emot public service-kanalerna när det gäller sådana saker som nyhetsinslag och att kunna presentera på det här viset. För att det, alltså Sveriges Television kan ju göra det här hur avskalat och hur snyggt som helst och hur enkelt som helst, för de kommer ju aldrig behöva tjäna en spänn på det. Medan för nyhetskanalen och för TV4 och alla de andra, när de nu kommer in på det här, så kommer det ju vara en jävligt tuff kamp. Jag är helt övertygad om att när det gäller det här sortens nyhetsmaterial, nyhetsinslag på nätet, så kommer det vara fler rapporter och de andra SVT-kanalerna som kommer att ligga i så.
Samtidigt har jag hört när jag intervjuade Kristina Jutterström här för någon månad sedan, så sa ju hon att ett problem för public service var just att de förväntas starta massa kanaler, massa sajter på nätet utan att kunna få en extra spänn för det. De kan inte köra annonser på det och ingenting. Alltså det vill säga att de har ingen möjlighet att få in de här extra resurserna som kommersiella aktörer kan.
Nähä.
De får ju extra pengar om alla internetuppkopplade ska börja betala tv-licens.
Det var en lösning.
Det är det de snackar om. Det var det de sa på Play-rapport.
I mean, alltså, precis. De säger det och det kan de ju möjligtvis lyckas med. Men det kommer egentligen inte att förändra principen. Alltså Sveriges Television är en innehållsleverantör. Deras uppgift är att leverera innehåll. Sen är det helt andra aktörer som ska ha hand om kanalerna. Alltså när det gäller vanlig ång-tv idag, så är det ju Teracom som ser till att det blinkar till i tv-apparaterna hemma hos oss. Det är ju inte Sveriges Television som har med det att göra, utan någonstans så kommer det ju säkert att ske en ordentlig uppdelning här vad gäller hela det här stats public service-träsket som vi har idag, med vem som ska göra vad och vem som ska betala för vad. Och då blir det ju ganska uppenbart att vi kommer att landa i ett läge där Sveriges Televisions uppgift kommer att vara att producera innehåll. Och sen så ska det då distribueras i så många kanaler som möjligt. Så att någonstans att Sveriges Television skulle gå back eller gå minus här på att man kickar igång nätsatsningar och att man bryter loss sina inslag i små klipp och så vidare. Jag menar, det är nonsens. Det är bara trams, det är dimridå och får försöka höja sina budgetar. Alltså egentligen så ska de syssla med att producera innehåll, och då är det inte en spänn dyrare att göra det för nätet än att göra det för Teracom.
Men vad menar du, Joakim? Så du menar att egentligen borde det inte vara SVT som lägger ut materialet på nätet? Det är någon annan som gör det egentligen?
Egentligen är det det, ja. Och jag tror vi kommer att landa i det, att någonstans så kommer både SVT och SR och allt det som produceras, så att säga, av de här statliga produktionsbolagen, det kommer att distribueras på ett annat sätt framöver.
Och vem gör det då?
Ja, så idag så har ju staten gett uppdraget till Teracom när det gäller marknadsdistributionen. Jag tror att vi kommer att se motsvarande även i de andra distributionskanalerna.
Ja, men det som återstår är väl kommersiella aktörer. Teracom är ju inte synlig för en tv-tittare.
Nej, men alltså kommersiella aktörer har ju idag någonting som kallas för must carry. Alltså Kom Hem får ju inte lov att sluta leverera Sveriges Television 1, 2 och TV4.
Mm.
De får inte lov att sluta leverera de statliga radiokanalerna, alltså 1, 2, 3 och 4. Det finns ju ett must carry-avtal. Och det är ju ingenting som hindrar att man så att säga expanderar och utvidgar ett mass carrier-avtal även till andra kanaler. Så att till exempel Telia får reda på att om de ska fortsätta vara en mobiloperatör så har de mass carrier på public service.
Mm.
Skitenkelt.
Så har vi löst det?
Ja. Är det fler grejer vi ska lösa så bara öppna dem på det.
Bra. Vi passar in mail till Juttan här sen efter programmet. Sofia, du skrev ett inlägg här på din blogg Same Same But Different om att det finns två saker som alltid dyker upp när man ska diskutera nya medier och sociala medier med redaktörer. Vad är det? Får berätta.
Det är upphovsrätt och det är utgivaransvar. Och upphovsrätt nämns ju då som ett, alltså där, jag vet inte om jag ska gå in på det, för det handlar ju om det här kriget mellan tidningsutgivare och journalister om upphovsrätten. Och jag anser ju att något sånt krig finns ju inte längre. För vad man bråkar om är vem ska betala, eller vem ska få betalt och vem ska ha kontrollen. Men som det ser ut idag så är det ju ingen som får betalt, för vi ger bort allt gratis och kontrollen har vi ändå inte. Så att jag tycker ju att tidningsutgivare och journalister ska sätta sig ner och tänka helt nytt om upphovsrätten. Och det kändes som en liten parentes. För att sen så kommer vi in på det här med utgivaransvar som är ett argument man får höra för. Jag jobbar ju då på Sundsvalls tidning för att göra bättre diskussionsforum för våra läsare. Bättre kommentarsfunktioner. Vi får, alltså de som kommenterar hos oss får ju till exempel inte lägga in egna länkar. Och det är en sån här sak som jag tycker, men det måste de få göra. Ja, men då har vi utgivaransvaret och då måste vi sitta och kolla på dem. Och,
vem har oss bestämt att de inte får lägga in länkar?
Det är alltså ett beslut som har fattats av någon grupp som någon gång för flera år sedan har suttit och skapat våra debattregler.
Ja, just det.
Och det enda... Alltså det är ingen som vet igen, det är ingen person som idag, ingen person idag som står liksom som ansvar, utan ja, men vi har sagt att det ska vara så.
Ja.
Det är liksom så. Vi har bestämt.
Det är väldigt bekvämt att passa ansvar till en grupp som inte existerar och som ingen vet vem de är. Och inte...
Jo, sen håller vi väl på med en omorganisering och ska ju försöka förnya det här, och det är väl där jag försöker lägga mig i. Och försöker motivera och förklara att alltså det är ren... vett och etikett på nätet att man lämnar en länk efter sig, talar om vem är jag, här är min blogg eller här är min sida eller här är mitt företag, alltså i vilken roll man än kommenterar så bör man lämna ett bokmärke efter sig så att den som läser ens kommentar har en möjlighet att kolla upp vem man är. Och det tycker jag är alltså det är sådana saker som man får försöka förklara, men då kommer det här, men vi har utgivaransvar. Vi har pratat om att bambusa, och det största argumentet mot att bambusa på SD.nu är ju utgivaransvar. Om vi sänder saker direkt och inte kontrollerar dem innan så kanske vi råkar sända eller visa någonting som vi inte kan ta ansvar för. Ja, det är väl utifrån det jag har bloggat om det.
När vi ändå är inne på lösningar i det här avsnittet, hur ska man lösa det här då, Sofia? Har du något förslag?
Jag har ingen lösning, men... På något sätt måste ju den ansvariga utgivarrollen skrivas om och formuleras om, eftersom ett ansvarig utgivarskap bygger ju på, alltså det kommer ju från en tid när man tryckte en tidning, det fanns en deadline, det fanns en redaktör som hade koll på i princip varenda ord i tidningen. Och lagen och alltså rent juridiskt så ser ansvaret likadant ut idag, fast det finns inte en chefredaktör i detta land som har möjlighet att ha den kontrollen. Och utifrån det så tycker jag att någonting måste ju förändras, och jag är lite inne på att framförallt på nätet när det gäller just kommentarer och läsarmedverkan och andra människor, att personer i högre utsträckning ska ta ansvar för det de själva skriver.
Avsändaransvar istället för utgivaransvar kanske?
Ja, men det där finns ju, herregud. Alltså, det
ja,
är ju
men...
tidning som...
Joakim.
Ja, fortsätt Joakim.
Ja, men Sundsvalls tidning väljer ju att tolka det där oerhört strikt och oerhört märkligt. Alltså nästan alla andra sajter i Sverige idag jobbar ju under två olika lagrum. Alltså där där huvuddelen av sajten, eller den traditionella huvuddelen av sajten, det som handlar om journalistiskt producerat material och artiklar, ligger under utgivarskapet, alltså under TGF och YGL på samma sätt som det gör i papperstidningen. Sen tar man allting som läsarna producerar, allting som är kommentarer och bloggar och länkar och allt vad det nu är, och lägger under lagen om publicering för elektroniska anslagstavlor, alltså den här gamla BBS-lagen. Man delar upp sajten i två olika lagrum. Och det här är någonting som har blivit en de facto-standard. Alltså Per Fagerberg, som är jurist på TU, han höll emot in i det längsta, men idag så har jag uppfattningen att till och med han har resignerat och sagt att nej, det är ingen domstol idag som kommer att kunna fälla en ansvarig utgivare så länge det är rimligen uppenbart vilka delar av sajten som är producerade av vem. Så det finns redan, alltså det ni nyss kallade för, vad kallar ni för? Vi hade utgivaransvaret.
Avsändaransvar.
Avsändaransvar. Alltså avsändaransvar, det finns redan. Det är det som man stipulerar i lagen om publicering för elektroniska anslagstavlor. Det är den som har skrivit det som är ansvarig för det som står där.
Jo, och jag har även hävdat detta, till exempel som tagit Aftonbladet blogg som exempel. På en sån lösning där det inte finns någon ansvarigt utgivarskap. Men då finns den här, jag tror att det handlar ju om den här maktgrejen igen. Alltså rädslan för att släppa ifrån sig makt och kontrollen då. Eller Joakim?
Jo, men alltså Sundsvalls tidning får inte någonstans utgöra normen för hur det funkar i det svenska mediesamhället idag. Alltså du har ju en tuff match där, Sofia, det har jag verkligen förstått. Va? Men det är inte riktigt så det ser ut för de allra flesta tidningar i övrigt, eller de allra flesta mediesajter i övrigt. Utan där har man gjort den här uppdelningen i två olika lagrum, och det funkar. Så det handlar bara om att tiden ska springa i fatt Sundsvalls tidning också.
Men Joakim, varför finns då den här diskussionen som ändå är ganska utbredd när det gäller just moderering av kommentarer? Och det är ju inte bara på Sundsvalls tidning. Nej, men utan det är ju sådana som Van der Brink och andra som har massor med åsikter, och det pratas om skitkommentarer och de vill inte vi ta ansvar för att vi fälls och så vidare. Den diskussionen Expressen, finns ju inte bara på SD.
Expressen har ju 7 stycken heltidsanställda som bara modererar kommentarer.
Ja.
Till exempel.
Nej, men att diskussionen förs så att man försöker hitta rätt i detta, det har du ju helt rätt i. Vad jag menar är att man har kommit olika långt på olika sajter, man har kommit olika långt i olika medieföretag, och ibland så är det ett steg framåt och två bakåt, och ibland så går det på rätt håll. Men det jag menar är att instrumenten och lagrummen och någonstans en best practice för vad man kan göra och vad man inte kan göra, det finns redan på plats.
Fia, en liten utveckling av det här. Jag kommer ihåg att du skrev på Jaiku, eller var det med till din blogg någon gång, att ni till exempel redigerar bort ifall det är kommentarer från läsarna där de frågar då aktivt tidningen eller tidningens skribenter varför de har skrivit som de har skrivit.
Ja, det ingår ju också då, eller om man säger så här, det händer att vi publicerar kritik mot artiklar och kritik mot hur vi har skrivit, men vi bemöter inte. Och lite beroende på hur den ser ut och vem som sitter och modererar för tillfället så publiceras de inte. Det är ju också lite godtyckligt så. Och det reagerar jag ju också emot, för jag tycker att framför allt kritik mot tidningen och oss journalisters arbete ska publiceras och bemötas.
Men det är också en policy då, att man kritik mot tidningen bemöts.
Det är en policy att vi inte i de forumen där den poppar upp. Vi kan bemöta kritik på vår insändarsida i papperstidningen.
Såklart.
Ja.
Om man bemöter sig att skriva ett brev och skicka det med frimärke och gå till posten och posta. Ja, det är roligt.
Ja.
Sofia, du låter trött på något sätt.
Nej.
Vi har fått, vi la ut en tråd på Jaiko-frågor om vad vi skulle prata om i den här panelen, och fick lite olika förslag. Ett förslag kom från P. Lindberg. Han vill veta hur man ska bygga en social sajt för restaurangrecensioner som kan matcha Guide Michelin i förtroende. Kristin lyser som en sol nu, för det här är hennes.
Ja, men jag älskar mat. Joakim, du bara garvade innan när vi pratade lite på förhand om den här frågan.
Ja, det gjorde jag. Alltså jag är precis som du, jag älskar mat. Jag älskar Guide Michelin, jag älskar White Guide, jag älskar hela det här konceptet. Men att liksom någonstans göra ett avstamp som det görs i den här frågan, att hur ska en användardriven sajt kunna bli lika trovärdig som Guide Michelin? Det blir ju lite humor så att säga, i spegeln av att Guide Michelin har ju drabbats av enorma trovärdighetsförluster på de sista 10 åren med mutskandaler och alltså jättemycket skriverier, och har ju idag ett oerhört avancerat program igång på hur man så att säga ska komma till rätta med det här igen. Så att de är ju inte speciellt trovärdiga idag. Däremot finns det väl rent generellt en slags grundläggande trovärdighet i hela den här recensionsindustrin. Men jag litar ju mer på människor i min bubbla än vad jag litar på en anonym krogrecensent. Så att jag ser nog inte riktigt samma problem som frågeställaren gör här.
Det finns ju en sajt som jag tycker är bra på det här med förtroende. Den heter Google. Den är ganska praktisk på det sättet.
Ja, okej. Okay. Så om du ska välja mellan 2 restauranger på Södermalm, då googlar du eller vadå?
Ja.
Ja.
Eller så googlar jag bara restauranger på Södermalm och ser vad som dyker upp. Och det är klart att sökmotoroptimering och sånt har en sak, en någonting med det att göra, men jag kanske vill gå på en restaurang som har tänkt till kring det här med webben. Ofta hamnar jag kanske på Alton Stockholm eller sånt där. Alltså man hamnar ju väldigt sällan på restaurangens sajt, man hamnar ju liksom på recensionssajten direkt liksom. Men ja.
Jag är lite förvånad att det inte finns en sån, alltså finns det ingen sån sajt?
Det finns ju något liknande det här i New York. Vi såg när vi var i New York i höstas, så hade de väldigt många restauranger här uppe en sticker på den här sajten. Den heter, åh gud, jag kan inte...
Sagott
eller någonting åt det hållet, precis. Vi försöker googla fram det. Och där är det då, så att säga, allmänheten som har röstat fram.
Sagat.
Förlåt, vad sa du?
Sagat.
Sagat, precis.
Sagat.
Sagat, så heter den. Mm. Där är allmänhet som har röstat fram de bästa restaurangerna. Och med tanke på hur många restauranger som skyltade med om de hade fått en utmärkelse i den här omröstningen, så verkar det vara stort där. Men det kanske finns utrymme även i Sverige, eller vad tror ni?
Ja, men Kristin, nu sa du ju precis där att du skulle googla fram den här sajten. Det säger väl inte om min teori.
Men man kan ju inte bara gå på restauranger som har tänkt in kring internet. För då får man ju bara äta på McDonald's och Burger King.
Ja, men det är klart att det finns utrymme för sådana sajter. Men alltså, allt om Göteborg, allt om Stockholm och de sajterna, de är väl någonstans där. Och liksom, det är ju en startpunkt i alla fall. Sen trovärdigheten, som sagt, om det är lika mycket som Guide Michelin var förut, det vet jag inte. Men ja.
Men vad Pille Lindberg är väl lite ute efter, jag vill säga, att om då professionella matskribenter som jobbar då till exempel för Guide Michelin, som det är deras jobb att gå runt och känna efter exakt vilken typ av tryffel man har använt i vilka anrättningar, ifall deras trovärdighet någonsin kan bli lägre än en stor grupp människor som inte har den här specialträningen.
Självklart.
På vilket sätt?
Jag tror, alltså det går väl mer och mer mot det. Människor lyssnar mer på sina vänner än på experter eller auktoriteter. Alltså man litar mer på sina vänner, och när man till exempel ska köpa en kamera på en sajt, så läser man användares stämmer sig och tycker att de är viktigare än kanske en expert som har testat i en tidning.
Men framförallt så läser man ju både och. Man läser ju både expertens utlåtande och använda recensioner. Och det är kanske samma sak med restauranggrejen, att man har flera källor, och där kanske det handlar om att bli aggregatorn då, som samlar ihop de där källorna, som prisjakt eller något där.
Alltså jag tror ju stenhårt på Ted Valentins nya sushikartan och kafékartan och allt vad han nu kallar dem, som jag är då oerhört centrerad runt geografisk placering å ena sidan, och ditt nätverk, alltså dina trusted sources så att säga, å andra sidan, och den kombinationen som då kan uppstå. De människor som jag någon gång har suttit och käkat sushi med och vet ungefär vem man kan lita på, vem som har bra smak där, säger att den här krogen är den bästa i Västerås som du ska käka sushi. Alltså i den kombinationen av ditt utökade sociala nätverk och användarrecensioner, så tror jag vi kommer att hitta framtidens restaurangsajt.
Jag har en teori kring det här, för jag har funderat mycket på matrecensionssajter, och det jag kom fram till, nu kommer ni vilja mörda mig, men det är att för att gå med i en sån sajt så ska man betala ganska mycket pengar. det ska vara ganska exklusivt. Det kanske kostar 1000 spänn om året att vara med och recensera de bästa krogarna. Och då riktade sig det här förstås till en ganska välbeställd publik som reser runt och kan käka på jobbets pengar. Jag tror att i vissa fall så kan såna här sociala nätverk och såna här sajter gynnas av att det finns en tröskel för att komma med. Då gör man att kvaliteten höjs och då recensionerna blir bättre.
Du vet att Source hade den idén från början när man lanserade att bara för att det skulle kosta pengar att skriva där så skulle man få högre kvalitet på det.
Ja, men det gick inte så bra, men du ska inte betala för att recensera på det sättet.
Det funkar ju för dating-sajterna ganska
bra. Ja, men det är det klassiska exemplet, Ordet Friend Finder, som både då en dating-sajt och en sex-sajt eller någon slags kombination. När de börjar ta betalt av sina... av sina olika nischade grupper för att vara med, och steg kvaliteten på annonserna var det allmänna omdömet.
Sydsvenskan gjorde ett försök att läsarna fick sätta betyg på maten på Malmöfestivalen förra året. Så där försökte man ju, det var ett försök från Gammel Media att blanda in lite läsarnas intresse i det här. Tror ni att det kan vara en bra utveckling för tidningar just med matdelen? Att, för ofta får ju matrecensenter lite kritik för att de är just lite världsfrånvända. De är lite elitistiska, de äter allt ute på krogen. Så det kanske inte är konstigt att de får en väldigt välutvecklad, nästan lite för förfinad smak för att kunna säga vad som går hem hos den stora massan.
Ja, men det är så jag känner, liksom, att jag är inte så här finsmakare själv, så jag skulle hellre lyssna på någon som tänker som jag. Och det tror inte jag tror inte att det är så många matrecensenter som tänker som jag. Och det är därför jag har en hamburgerblogg, liksom. Men jag vet inte, det är ju liksom, apropå sociala nätverket, då kanske det ändå blir viktigare.
Är inte det lite grann som den här tomatsåshistorien som vi fick se från TED Talk här nyligen, att det går liksom inte att göra en tomatsås som alla tycker är världens godaste tomatsås, utan den som gick in och regerade och vann där, det var den som kom på att det behövdes 26 olika sorters tomatsås. Och det är väl ungefär samma sak med krogrecensioner när man lyfter ner det ett snäpp ifrån Guide Michelin, liksom, att då krävs det väldigt många olika inriktningar och då krävs det väldigt många olika matrecensenter också, så att säga. Att man hittar en grupp och att det då krävs ett rätt så genialt system för att kunna hantera det här. Och det är där väl de här traditionella sociala nätverken kommer in i bilden. Jag menar, hur ofta ser man inte frågan på Jekyll eller på Twitter, vad finns det för bra lunchrestaurang i Malmö om man vill äta husmanskost? Va? Behovet finns definitivt, och man förmodar ju säkert att svaret finns där också.
Fredrik?
Ja?
Var får man den bästa hamburgaren i Stockholm?
Folkoperan är en bra början i alla fall.
Och sen äter man sig vidare då, eller? Okej, okay, det är bra, okay. Tack.
Hamburgerbloggen, vad heter den? Hur hittar man dit?
Bisonburgers.se.
Bisonburgers.se kan alla kolla in som vill. Ja, Pelle Lindberg från Jaiku får nöja sig med det svaret kring sociala medier och restaurangrecensioner. What's Next in New Media är slut för idag. Vi får tacka panelen för att ni var med. Joakim Jardeberg på Mindpark. Var hittar man dig någonstans på nätet?
På mindpark.se bloggar vi hela gänget.
Och Fredrik Wass, det hittar man då förutom på Bison Burgers. På
blogg.se.
Och Sofia Mirjamsdotter, dig hittar man på
same same but different.se.
Och oss på What's Next hittar du på whatsnext.se. Man kan också gå med i vår Facebookgrupp, Thomas. Facebookgrupp, det blir swinglish här. Man kan också gå med i vår Facebookgrupp, Thomas. Du kan berätta mer om det.
Nej, det är inte så mycket mer att berätta. Men man kan gå med där. Vi är väl strax, strax över 100 medlemmar. Om man vill se vem mer som lyssnar. That's it. Jag heter Thomas Wenström.
Och jag heter Kristina Heinonen.
Och vi hörs.
Vi hörs igen. Hejdå.
Och det börjar bli lite kyligt här på balkongen.
Ja, nu är det kallt.
Och solen har gått ner.
Ja, så nu rundar vi av. Hej då!